Ja, nu. Bada bing, bada boom, bada bam, bam, boom.
God jul!
Du, dina jävla Red Bull. Det är så vidigt. Vi är ganska fint på det här kontoret.
Mm.
Kanske chanserat något, men bredvid din stol...
Så min poddstol, ja.
Så har du liksom en burksamling. Mm. En tonårsburksamling.
Det har blivit så. Det är ju bara, det har jag ju sagt, jag dricker bara Red Bull när vi poddar. Men då blir de liksom stående här bredvid min. Så att det står en lång rad.
Ja. Av
en per avsnitt.
Ja, men det är en sån grej som i mitt perfektionshuvud. Det är så jävla fult med en rad.
Men hörru du, ska vi bara prata om städning på kontoret och ordning och perfektion?
Nej, du är ordningsam. Ja. Det är den där burkraden bara. Ja. Välkomna till Dealen med bilen, avsnitt 247.
Välkomna allihopa.
I lördags var jag på glögg hemma hos Olivia och Axel.
Ja.
Ska jag hälsa så mycket?
Mm.
Det var länge sedan vi träffade dem.
Mm.
Olivia jobbade för oss på DPL för 1000 år sedan. Hur som helst, på väg hem därifrån så blev vi lite sena. Så vi liksom rullade ifrån. Nu, jag känner bara, jag bara yxar igång.
Du, är inte ens hälsat välkomna, hör du det?
Ja, det var väl det jag sa. Välkomna till Deal med bilen avsnitt 247.
Ja, det sa du kanske. Okej, okej.
Det här kommer bli ett långt avsnitt.
Det kommer bli ett sjukt långt avsnitt.
Du,
jag har massa grejer jag vill prata om.
Ja, men det känns som att då får vi dra igång ett högt tempo.
Mm.
Men vi, när vi åkte hem från Olivia,
ja.
Det var en sån här eftermiddagsglögg, men så fastnade vi och käkade middag. Och det var sån här, bara ett trevligt häng liksom.
Mm.
Men sen på vägen hem då så åkte vi från Söder, där de bor, vid 10-rycket på kvällen. Och då kom vi upp på Sveavägen typ en kvart senare. Och i höjd med Kungsgatan, när man kommer upp ur tunneln där, då ser man ju liksom hela vägen fram till Odengatan. Man ser ju hela vägen bort till Sveaplan.
Mm.
Men där borta, liksom vid Oden, Hard Rock-ish, liksom kanske Oden, ja, runt Odengatan där, så såg vi att det var liksom världens blåljuspådrag.
Mm.
Alltså det blixtrade... Det var väldigt många utryckningsfordon som var där framme.
Mm.
Minst liksom 4-5 polisbilar,
ja.
Kunde jag liksom räkna till bara som tog och blinkade. Och då blir man ju lite som förälder, lite kluven. Man har 3 trötta barn i baksätet och en fru till höger om sig. Och så tänker man att liksom man vill inte dra in familjen i något stort drama.
Något skottdrama.
Men man vet ju inte vad som har hänt.
Nej.
Men å andra sidan så måste man är för nyfiken för att liksom svänga av tidigare på Tullegatan.
Speciellt om man som dig också gillar utryckningsfordon.
Ja, jag tycker det är viktigt för att visa för barnen att det här är verkligheten.
Mm.
Att bo i en storstad. Så vi rullade på i riktning mot action på något sätt. Och ju närmare vi kommer så inser vi att vi är liksom omgivna av, jag vet inte vad jag ska kalla dem så här, men Matsvarts kusiner från Upplandsbro. Alltså Volvo-krustraggare. Mm. Alltså det var någon form av julcruising på Sveavägen som har liksom gått över huvudet på mig helt och hållet.
Ja, men var det alltså fin jänkebilar? Nej. Eller var det bara skrotbilar?
Det var bara, vad jag uppfattade, jag kan verkligen ha fel, men jag uppfattade att det var 90% Volvo.
Jaha, alltså Volvo-raggare helt
enkelt. Volvo-raggarklubb.
Ja, vad kul.
Och det som var, det var ju några liksom jänk också.
Det var teens på glid skulle man kunna säga.
Verkligen, på ett underbart sätt.
Mm.
Men alla de här bilarna liksom var fullkittade med julgransbelysning och julgranar på taket och underbara fulla ungdomar med, som hade tomteluvor på sig.
Ah, och vet du vad de där bilarna ofta har? Som bara de har. De har sådana stora Servin Vega högtalare i baksätet.
Exakt.
Alltså sådana som man egentligen tänkt att ha hemma på 90-talet.
Och sen sådana här röda juliga nu då, men sådana här doftlyktor som står i vindrutan.
Hela fönstret
är fullt. Men det var, alltså det här var väl förmodligen något sånt där Facebook-arrangemang. Mm. Så, ja, så kom det 500 Volvors.
Mm.
Men till skillnad från sommar-fredags-cruisingar så var det liksom en lugn julstämning. Det var liksom inte så här dansbandsmusik och Eddie Medusa på högsta volym. Det var liksom bara en ganska skön, stillsam cruising.
Mm.
Men detta till trots så hade ju snuten nolltolerans. Jag vet inte om det har hänt någonting, men de pratar ju om att det ska bli, att det är totalt stoppförbud på hela Sveavägen och, och att de ska försöka få bort cruisingen. Det har ju varit snack om länge nu, men polisen stoppade bilar till höger och vänster och i alla väderstreck. Och det var ju det som gjorde att liksom, var tionde meter så stod det en polisbil och hade vinkat in någon med blåljus då.
Mm.
Men det som gjorde den här scenen extra kul, för det var ju som att åka in i en filmscen, men det var ju liksom våran närvaro. För i det här julkaoset med liksom blinkande julgransbelysningar och julgranar och fullisar.
Och blinkade snut saftblandare.
Ja, det var ett härligt strobb liksom. Ja. Men i det här julkaoset så glider vi in med våran liksom wagoner med träsidor.
Mm.
Och från ingenstans så förvandlas våran bil till familjen Griswold.
Ja, just det. Ja, ett päron till farsa.
Ett päron till farsa.
Ja.
Den passade så bra in i, den, i det här juliga. Liksom. Ja. För bilen har ju någon form av Aspen julgran på taket estetik.
Ja. Ja, det har den ju.
Och så åkte vi in i ett blinkande julkitsch inferno liksom. Men det är ju så med bilar. En bil kan funka jättebra i ett sammanhang, men sen så kan samma bil i ett annat sammanhang bli jättekonstig, liksom malplacerad.
Ja.
Här hade jag en bild av våran Wagoneer, hur den skulle te sig i alla upptänkbara situationer. Men när jag hamnade i det här, då blev bilen något helt annat. Så att jag och min fru och barnen satt precis som i ett päron till farsa och, liksom, och log och tittade ut genom våra immiga rutor samtidigt som fulla ungdomar i tomteluva liksom vinkade och skålade hängandes ut genom sidorutorna. Även polisbilarna liksom skrattade åt våran blotta närvaro. Liksom, poliserna kunde se det roliga med våran bil i den där situationen.
Ja.
Vi blev farsor och morsor på stan.
Ja.
De där hör hit men ändå inte.
Fy fan vad kul.
Men vi hade liksom bara råkat glida in i ett polisingripande med någon form av chevichesiskt oförstånd.
Ja.
Det blev härligt på något sätt.
Men det dök inte upp någon Ferrari då?
Nej, nej. Exakt. Men på Stockholm Cruising så är det ju alltid liksom någon sån här japansk familj som sitter i någon minibuss som är där liksom på semester och har liksom med skräck i blicken tänker, var har vi hamnat?
Ja, jag vet någon sån här cruising, det var riktigt fyllt, jag tror. Det var något då, det var sånt jävla
mayhem. Ja, slagsmål hängde
i luften. Ja, jag kommer ihåg, det var någon BMW 2002 med dubbelturbo som höll på att burna, du vet, det var vi satt med din H1. Skitsamma.
Det var också oetiskt. Men, och så gick det någon riktig fullis och skulle spöra
alla
folk
som inte körde in. Det var riktigt med. Då var det någon så här familj som var på väg ner till Öland med husvagn.
Barnen grät. Det var livrädda.
Ja, de hade förvirrat sig in.
Men det är en sån stor skillnad på det och det här chevichesiska.
Ja.
För att man kan ju bara älska i ett päron till farsa eller Fletch eller alla Chevy Chase-filmer när han hamnar i såna här konstiga situationer men ändå på något sätt finner sig i det på ett så härligt sätt. Det blev lite på det sättet.
Är han din största manliga förebild? Du vill ju vara Fletch och ett päron till farsa. Du är ju en blandning av dem.
Jag älskar
Chevy Chase.
Chevy Chase som komiker och även Peter Sellers som komiker.
Mm.
Det är två.
Steve Martin då?
Och Steve Martin. Ja. Men det som skiljer de tre åt det är att Steve Martin verkar vara en genuint härlig person.
Ja.
Men både Peter Sellers när han var i livet och Chevy Chase har man ju också förstått att de är riktiga assholes.
Ja, men det är precis som du. Nu går vi vidare.
Mm.
Jag har ju ändrat lite på, det är liksom lite upp och nervända världen. Ja. Jag gillar att dunka av dealen med hojen lite tidigare nu för tiden.
Ja, det finns ju inget satt
nej, jag vet.
Slott. Vi har ju inte slott tider för olika segmenten.
Nu kör vi den nu då.
Ja.
Northbike. Dream it, live it.
Ja, men så här inför jul, då kan man ju inte låta bli och ibland reflektera lite över ja, men den här fullständigt vansinniga konsumtionen som vi svenskar ägnar oss åt. Ja. För att liksom vi försöker kompensera för alla de psykologiska tillkortakommanden som vi går runt och bär på ju.
Ja.
Det är lätt att man kommer att tänka på det gamla amerikanska citatet: we buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Alltså ja, vi köper saker som vi inte behöver för pengar vi inte har då, för att imponera på människor vi inte gillar. Och lite så är det ju faktiskt idag, när alla jävlar också tack vare sociala media har liksom en digital scen där de då oblyg kan liksom bassinera ut sitt självberöm på något sätt.
Ja, det ska bli vidrigt att se alla insta-inlägg på vad folk har köpt.
Ja, eller hur? Men det som är så konstigt med det här beteendet är ju att vi samtidigt som vi vill skryta om hur lyckade vi är genom att visa upp alla våra fina saker som vi har köpt, samtidigt då också vill få folk att tro att vi är miljömedvetna och fulla av liksom mindfulness inför frågan om liksom konsumtionens baksida på något sätt. Men jag känner att jag ska inte dyka ner i det här rabbit holet, för då liksom, jag kan inte ägna den här podden åt och liksom redogöra för mitt hat över folks patetiska försök att bli intressanta på sociala medier, för då kommer det bli ett mörkt och svavelosande avsnitt.
Det är bättre att du ägnar åt någon form av självförakt.
Nej, men nu är det jul, nu ska vi vara glada och givmilda, snälla. Därför tänkte jag istället, för att spyga alla över svenskarnas sociala medievanor, snacka om en grej som får den vanliga svennebanankonsumtionen att framstå som ganska harmlös.
Okay.
För idag tänkte jag nämligen att vi skulle ta och titta närmare på några av världens dyraste motorcyklar.
Är det julklappstips det här, att det här hojar man ska köpa om man känner att det bara skriker ur plånboken?
Absolut inte. Jag tänker snarare så här, att det kan vara lite skönt och känna att de pengar som vi lägger på julklappar, det är liksom ingenting som man behöver dåligt samvete över när man får höra vilka summor som en del människor lägger på specifika hojar.
Ja, ah, spännande.
Ja, så att jag tänker börja beta av de här en efter en då.
Ja, hur många är det?
10 tänkte jag ta.
Åh, jävlar gott.
Ja, de 10 mest dyra. Och på plats nummer 10 så har vi ju då Suzuki AEM Carbon Fiber Hayabusa.
Ah.
Den vill de ha 1,8 miljoner kronor för.
Ja, det är ändå...
Det
är ganska mycket pengar, ja, för en hoj.
Nej, men när Hayabusan kom 99, då var ju det världens snabbaste serietillverkade hoj. Och man var ju chockad när man fick höra att den gjorde över 300 knyck. Ja. Det är konstigt hur fort man vänjer sig. För även om man själv inte vågar köra i de hastigheterna, så tycker jag att 300 knyck, det låter ju inte lika snabbt längre.
Nej.
Men 99, då var ju det här en hoj som väldigt många kände, det här är helt sinnessjukt. Men inte tillräckligt sjukt tydligen, för 2008 så släppte Suzuki en specialvariant på Hayabusan som var tillverkad i kolfiber. Och som hade en hel del tekniska modifieringar som gjorde att den var ännu galnare. Jag vet faktiskt inte hur mycket snabbare den här var, men med tanke på hur mycket den kostade då, så får vi ju anta att det gick undan utan bara helvete.
Ja, det intressanta det är ju att trots det här enorma priset så är den ju fortfarande lika ful,
ja, den är...
som alla
har. Ja, jag har aldrig gillat Hayabusan. Eller man gillade den när den kom för att den var så, inte hur den såg ut, men för att den var så brutal, men den är inte snygg.
Hayabusa ser ut som den där marshmallows-monstret i Ghostbusters. Alltså den är bara svält ut.
Ja, det är väldigt, helt okej liknelse. Men nummer 10, där har vi något gött.
Nej, nummer 9 måste det vara, som du sa nummer 10.
Ja, men nummer 9 då. Där har vi Ducati. Desmo Sedeci. D16RR NCR M16. Inte världens bästa namn kanske.
Nej.
Och inte världens bästa pris heller. 2,1 miljoner. Vill man för den.
Ja, men den är snygg.
Ja, den är ju det. Italienarna är ju som sagt, de är ju bra på formgivning.
Ja.
De är ju dessutom också ganska bra på att ta betalt för sin formgivning.
Ja.
Och deras den här då, Desmo Sedeci D16R, den är ju ett ganska bra exempel på det här. Här har italienarna utgått från en vanlig D16R som ju, ja, den kostar väl 660 000 har jag för mig.
Alltså, det är också sjukt.
Ja, det är väldigt mycket pengar.
Men det är en enorm skillnad som man inte visuellt då ser.
Ja, det de har gjort, de har ju gått bananas då genom att byta ut egentligen allting på hojen mot antingen kolfiber eller titan då. Det är därför den är så jävla dum. Sen har de ju trimmat den här motorn då från 175 hästar till 200 hästar, och som grädde på moset eller parmesan på pastan då, så stoppade de ju i exakt samma hjälpmedel som sitter i deras MotoGP-hojar. Och voilà! Ett stycke värsting! Som Paolo Roberto skulle ha sagt.
Men det är ju inte så kul och så här, jag köper en värsting Ducati för 2,1 miljoner. Men det är ingen som ser att man har gjort det här köpet.
Nej, men vet man så vet man.
Vet man så vet man.
Ja. Nummer 8 då. Ecosse FETIXX Titanium Series. 2,7 miljoner. Otroligt ful hoj.
Ja, det kanske är det som kännetecknar de dyraste hojarna i världen. Det är att det inte aldrig varit någon designer inblandad.
Jag tror att det är kanske det vi kommer att landa i när vi är klara. För jag vet ju vilka hojar jag har på listan. Och ja, det kan vara så att fulhet går som en röd tråd genom de här
dyra. Blir de fulare och fulare ju dyrare de blir. För den här Ecosse, jag har aldrig hört talas om namnet.
Nej.
Den är ju fel i proportionerna. Swingen är ju för lång. Det ser ut som en sån här drag racing hoj.
Ja, alltså, jag vet inte.
En Ducat, eller nej, en sån här...
Du kallar det monster.
En Buell, tänker
Buell,
jag. Buell med för lång baksving.
Ja.
Ja, skitsamma.
Ja, men det här är ett sånt här typiskt företag som föds när någon liksom avdankad raceförare får för sig att starta ett eget superexklusivt hojmärke. Men sen så glömmer man liksom bort att man inte har någon utbildning eller fallenhet heller för den delen när det kommer till design.
Nej.
Och då brukar det ju bli så här. Jag kan inte prata om den hojen för den är inte så intressant.
Vad kostar den?
2,7 miljoner. Om någon vill veta mer om den här så får de väl googla Ecosse motor då.
Ja.
Istället så ska vi ta oss en titt på hoj nummer 7 som borde vara något som faller dig på läppen. För det är nämligen Dodge Tomahawk V10 för 4,9 miljoner.
Men, en Viper-motorcykel, det har ju alla möjligheter att gå till helvete. Och det har du ju gjort.
Ja, men varför Dodge tyckte att det här var en bra idé att lägga tid på?
Det var väl Dodge konceptavdelning. Men är den här serietillverkad? Nej, den kan inte vara serietillverkad.
Nej, det kan det väl inte vara. Nej. Jag vet inte. Nej, den här gjorde de bara en av. Men jag är lite så här, jag kan inte riktigt bestämma mig för om jag hatar eller älskar den här hojen. Är det inte lite likadant för dig?
Nej.
Jag menar...
Det är jätteenkelt.
Du hatar den.
Jag hatar den.
Ja.
Men skulle jag se den i en dålig science fiction film från 1989 så skulle jag älska den.
Ja, men det är lite det jag känner. Men det finns också en annan sak som gör att jag är liksom lite svårt att hata den här. För den har ju som sagt då Vipers V10 på över 500 hästar. Och 0-100, det sägs ju gå då på 2,6 sekunder. Och om du mot förmodan vågar hålla stunt ett tag på gasen, och då kommer du ganska snart att vara uppe i topphastigheten som ligger på, och det är det här som gör att jag har svårt att inte gilla den här, 640 km i timmen. Det är något med det ändå.
Men då är frågan, är det här en motorcykel eller är det en fyrhjuling? För den har ju tätt sittande dubbla framhjul och tätt sittande dubbla bakhjul.
Nej, det är väl lite fan, det är bara egentligen en Viper-motor.
Men det man får tänka, när man tittar på en sån här motorcykel och så känner man sig tveksam, då ska man också tänka så här, vem sitter på den här motorcykeln? Mm. Om du visualiserar den här Ed Hardy-mannen.
Donald Trump Jr. skulle kunna åka runt på den här.
Ja, kanske, men det är väl snarare en sån här, en LA-bo helt utan smak som bara köper för att det är det värsta.
Jo, men det är väl kanske det som snarare är den röda tråden när det gäller de här cyklarna på den här listan, att nästan alla är liksom riktade mot en målgrupp med gigantiska plånböcker och absolut ingen smak överhuvudtaget. Och det leder mig in på plats nummer 6 faktiskt, och det är en Harley Davidson som har fått det fantastiska namnet Harley Davidson Cosmic Starship. Men tyvärr så lever inte utseendet upp till namnet på den här hojen, för det är ett freak. Ett 13,6 miljoner kronors freak dessutom. Anledningen till att den här hojen är så dyr är för att Harley Davidson 2010 ingick i någon form av samarbete med konstnären Jack Armstrong.
Uh-huh.
Och han då fick måla den här hojen. Och eftersom Jack Armstrongs tavlor av någon märklig jävla anledning kostar väldigt mycket pengar, så blev ju då hojen automatiskt svindyr. Det här är precis den typen av desperata marknadsföringsidéer som gjorde att HD tappade så mycket av sin gamla fina kredibilitet där runt 2000. För Jack Armstrong, han är ju den där typen av konstnär som bara såna här Viagra-knaprande boomer-miljonärer från, som du sa, Miami eller LA kan gå igång på.
Mm.
Och man ska inte döma folk efter hur de ser ut. Men här är en bild på Jack Armstrong så du fattar vilken typ av konstnär han är. Eller du förstår exakt, va?
Ja, det ser ut som Petter Stordalen fast i LA.
Ja, lite så, ja.
En konstnär som liksom med bar överkropp.
Eller ner till bröstet.
En V-ringad jacka som är ingenting under och ett halsband och solglasögon omgiven av fotomodeller.
Glamourmodeller.
Glamourmodeller. Ja. Då vet man att det är inte en konstnär som är speciellt konstnärlig.
Nej. Men han får bra betalt på sina tavlor i alla fall. Och så han målade den här hojen då. Så vips, simsalabim, 13,6.
13 miljoner.
Ja.
Men vänta nu, här står det ju, om jag ska läsa den här länken du skickade där. Då står det, however, it claims to have been sold at, alltså 3,5 miljoner dollar sålde de den för. Och att den här hojen nu är till salu för 12 miljoner dollar. Alltså då pratar vi 100 miljoner kronor. Det är vansinnigt.
Nej, det är helt... Ja.
Jag hoppar till nästa.
Ja, och den är tyvärr inte så mycket bättre. För det är nämligen BMS Nemesis.
Nemesis.
27 miljoner vill de ha för den.
Ah.
Och den, ja, du har ju en bild på den.
Nej, men det här är ju ett freak of nature.
Ja, men det här är ju precis som HD's Cosmic Starship. Det är en sån där hoj som får mig att vilja klättra över räcket på Västerbron. Och hoppa mot en säker död. För den här typen av så här groteskt överflöd, det påminner mig om det absolut sämsta med mänskligheten.
Ja.
Det här är ju inte bara dålig smak, utan det här är ju dålig smak när den liksom försöker paketera sig själv som konsthantverk. Och det är fan det värsta jag vet.
Ja, men det här är ju som att vännerna på OCC, Orange County Shoppers, skulle bygga en temahoj. Och sen tog de ett totalt överlass med ladd.
Ja, eller LSD på något sätt då.
Ett ännu värre.
Ja,
man har fått en total snedtändning och gått liksom så här allting gånger 10.
Ja. Och till att börja med så började ju den här fula shoppen sitt liv som en Yamaha Roadster. Och även om det kanske inte är något större fel på en sån, så är det ju ingen hoj som det pirrar till av direkt.
Nej.
Och då spelar det liksom ingen roll om man förvandlar den till liksom ett glittrigt, gotiskt... Liksom, ja, vad är det? Ja,
den är guld och maroon. Det är en orm på jul. Nej, det går inte att säga.
Han som har byggt den här, han heter Sam Neim. Och han är från Florida, såklart.
Såklart.
Ja, han byggde den här hojen i någon sån här biker build-off på ESPN. Aha. Typ 2005.
Vet du vad det här känns som? Mm. Det känns som om du köper en fabriks... Eller nej, förlåt, inte fabriks. Du köper en 05 Mustang och har den helt original och så sätter du på ett guldfärgat kobrahuvud som växelspak. Det här känns som det där kobrahuvudet. Så ful är det.
Ja, men inte ens när man doppar det här missfostret i 24 karats guld som man har gjort, så blir det något som känns... Det känns ju inte dyrbart eller unikt, utan det känns ju bara som man försöker liksom kompensera för sin barnsliga smak genom att liksom guldplädera den här skitkorven. Jag orkar inte prata om den, vi går vidare.
Ja, det är verkligen en guldbarnskorv. Ja.
På plats nummer 4.
Ja.
Här har vi en Hildebrand, en Wolfmiller från 1894 som kostar 32 miljoner kronor. Och anledningen till att den är så dyr är förstås att det här är då världens första serietillverkade motorcykel som Heinrich en Wilhelm Hildebrand byggde tillsammans med Alois Wolfmiller i München då i slutet på 1800-talet.
Det här är ju... Alltså, jag kan ju förstå kostnaden därför att det är den är 124 år gammal.
Mm.
Det gör ju att man kan gilla den.
Ja, det är svårt att inte gilla den.
Nej.
Utifrån att den är på något sätt urmoden för alla produktionsfärger. Ja, men det ser ju ut som en pinstripad damcykel med för litet bakhjul.
Ja, man skulle säga så här. Det är en pinstripad damcykel med för litet bakhjul.
Ja.
För 35 miljoner.
Ja.
Eller var det så?
32
miljoner. Ja.
Men som sagt, man kan ändå gilla den på något sätt.
Ja.
Vi hoppar framåt i tiden, en sån här 105...
Eller pressa skiten. Jag vill inte säga
nej!
Det är ingen av motorcyklarna du har nämnt hittills som jag skulle vilja köpa till dig julklapp.
Nej, jag vet. Men som sagt, vi hoppar framåt då i tiden.
Ja.
115 år ungefär. För 2021 så byggde nämligen företaget Ecosse, alltså de som jag snackade om
jävlar
tidigare.
Jävlar vad de ska hålla på envisas.
Ja, de byggde ju den här fula, den här Titanium, vad det nu hette, som kostade 2,7 miljoner.
Mm.
2010 så kom de fram till att nu var det återigen dags att bygga en hoj då för de som bara vill ha det dyraste. Och resultatet då, det blev en hoj som hette Ecosse ES1 Spirit.
Uh-huh.
Och den ser ju faktiskt inte så jävla ful ut vid första anblicken. Alltså den ser ut som en galen sporttoy på något sätt.
Nej, vet du vad det ser ut som?
Ja.
Det ser ut som när du går in i ett köpcentrum och så har du en sån här karusell för barn.
Ja, just
där
det.
Du har en leksaksmotorcykel, en leksakshelikopter och
som åker lite runt.
Ja. Det ser ut som en man bara dragit upp en sån här plastig leksaksmotorcykel.
Ja, det som är lite speciellt med det också att de har ju kåpor som täcker mycket. Du ser ju ingen motor.
Utan det är det jag menar, att den ser ut som en låtsas motorcykel.
Ja. Jag vet också att när de skulle provköra den här hojen, då anställde de en tävlingsförare, det vill säga ett fullblodsproffs. Men trots det då, så tog det 2 veckor av träning att bara lära sig att köra den här hojen innan de kunde börja testa den på riktigt då. För den är väldigt annorlunda om man jämför med en vanlig hoj. Till att börja med så har den ju ingen ram eller chassi och ingen traditionell sving heller. Utan den här hojen är ju byggd genom att man har liksom en jävla massa olika superkomplexa lösningar kring styrningen och dämpningen som jag inte orkar gå in på nu. Utan jag nöjer mig med att berätta att den kostar då 32,6 miljoner. Och det byggdes faktiskt hela 10 eller 11, jag kommer inte ihåg vilket, stycken av den här.
Men det är också en sån jävla genuint dålig idé.
Ja, ja.
Så här, nu ska vi bygga en motorcykel utan ram. Vi bygger på ett helt nytt sätt.
Ja.
Så vi gör den fulare och sämre så att ingen ens kan köra den för att den är så svårkörd. Och så säljer den jättedyrt.
Ja, 32.
Bra, du får mig på gott humör i det segmentet.
Plats nummer 2 då. Där har vi en E90 AJS Porcupine från 1949. Och vad är då...
Porcupine, vad gulligt namn.
Ja, det är lite gulligt. Och vad är det då med den här hojen som är så speciellt? Förutom att den då kostar 63 miljoner kronor.
Jävlar.
Ja, till att börja med så är det så att det är brittiska AJS. Det var ju ett företag som...
Kommer du ihåg att jag hade en AJS? Den hojen som jag... Gammal ful shopper som var också fel i proportionerna.
Ja, den
som
där!
Vi byggde och sen så satte vi den i skyltfönstret på den där butiken vi byggde. Stämmer. På Götgatan.
Stämmer.
Det var en AJS. Ja. Älskar AJS-loggan. Ja. Den här är den hojen hittills som är i de här prisklasserna som är helt vansinniga. Som är minst, som jag hatar minst.
Ja, men den här är ju härlig. Den är kanske inte 63 miljoner kronor härlig, men den är ju jävligt härlig. Ja. Och anledningen till att den kostar så mycket, det är ju som sagt, AJS, de har en ganska brokig, de har en turbulent ekonomisk historia.
Ja.
Och jag vet lite för lite om det här företaget för att gå in på det. Då måste jag läsa på lite först. Men jag vet att de tillverkade exklusiva och väldigt bra tävlingshojar i slutet på 40-talet. Ja. Och bland annat då så byggde de den här E90 Porcupine som de byggde 4 stycken av.
Ja.
Och det var en sjuhelvetes bra hoj. För 1949 så tog faktiskt Les Graham den här hojen och gick och vann VM med.
Aha.
Och idag så ska ju då den här rariteten därför vara värd 63 miljoner för att den är så unik på många sätt.
Ja, jag gillar den.
Och det här leder oss fram till den dyraste hojen som finns och tyvärr har den väldigt lite gemensamt med 2:an i frågan om stil och form, för att det är ytterligare ett exempel på avancerad design i kombination med ultramodern ingenjörskonst som bara blir fel. Världens dyraste hoj heter Neiman Marcus Limited Edition Fighter och den kostar, vill du göra det på en gissning?
Stark.
100 miljoner. Eller den är värderad till 11 miljoner dollar för inte så länge sedan. Och rent utseendemässigt så ser den ju ut som någon framtidsversion av steampunk-stilen på något sätt i hojutförande. Skulle man väl kunna beskriva den som kanske.
Vet du vad den ser ut som?
Nej.
Vilket man också tänker att istället för att hålla på och göra en sån här dyr motorcykel skulle de istället ha gjort det jag ska säga nu. Mm. Den ser ut som en sån här dyr avancerad stormgaständare. Du vet en sån här som är, nu ska jag tända en cig eller en brasa och så har jag köpt en jättedyr onödig sån här gaständare.
Ja. Eller något som såg ut lite som en klocka ju. Innan mätet på en klocka lite. Tycker jag. Men hur jag vänder och vrider på det här, så jag har lite svårt att fatta att den kan vara så dyr som den är. Många designexperter har ju dessutom dubbat den här hojen till en av, om kanske inte den bästa designen av dem alla när det kommer till hojar. Men det här knyter lite an till det jag snackade om i början av podden, för det här är ju en hoj som i min värld är ett perfekt exempel på varför jag ibland spyr på tidsåldern vi lever i nu. För Neiman Marcus, det är ju ett superlyxigt amerikanskt varuhus. Det är liksom som NK på schack skulle man kunna säga. Det är så här superlyx, lyx, lyx bara.
Ja, alltså idag vill jag köpa en tiger.
Ja, exakt. Då går man till Neiman Marcus. Och när de då får för sig att designa och bygga en hoj så kommer den automatiskt att hyllas av den ja-sägande allmänheten som inte kan någonting om motorcykeldesign och som egentligen inte heller bryr sig om motorcyklar vanligtvis. Men idag så räcker det med att ett företag eller en person som förknippas med lyx och exklusivitet gör något halvdant, så kommer hopen av liksom social media zombies automatiskt att likea och gilla den. Och anledningen till att de gör det är för att de tänker att lite av den här lyxen och stilen som Neiman Marcus står för ska liksom gnugga av sig på dig. Då. då. Vilket såklart är helt fel.
Det, ja, det gör det ju inte.
Det får ju bara dig att framstå som en idiot.
Får jag dra en liten liknelse?
Ja.
Om man tänker sig att det, liksom en herrkostym har sett i sin skärning ungefär likadan ut i, liksom i flera hundra år.
Ja.
Och ser man en snygg motorcykel så är den som en gammal klassisk kostym.
Ja.
Den blir liksom tidlöst snygg.
Skräddarsydd.
Men sen finns det ett gäng motorcyklar som likt kostymmakare kan ge sig på någon sån där couture-plagg. Typ att nu ska jag göra en herrkostym i genomskinlig PVC med extra stora axelvaddar.
Jag menar Stordalen kavaj.
Ja, men
vet du. Jag kommer ihåg klädbutiken Günthers. De gjorde ju sådana kostymer. Sådana här crazy kostymer med dragkedjor och stjärnor på.
Ja, och det blir aldrig snyggt.
Nej.
Det kan vara ett skrik på uppmärksamhet, ja. Men det kommer aldrig bli som en snyggt sittande herrkostym.
Aldrig någonsin.
Nej,
jag tänker så här. Om du kan nog, eller kvinna nog, att ha egna åsikter som inte är baserade på vad andra idioter tycker, så vill jag bara påminna om att i Umeå och i Sundsvall, där finns det ett företag som har massa olika märken och produkter som garanterat kommer att göra att du kan hitta en hoj som kommer få dig att känna dig mycket gladare än om du skulle tvingas åka runt på någon av alla de här svindyra misslyckandena som jag har räknat upp idag.
Alla missfoster.
Undantaget kolfiber Desmos Desiretchin, för den är ju otroligt ball. Men innan vi slutar så skulle jag bara snabbt också vilja säga att
jag... Det är långt kvar.
Jo, men just det här delen med hojen.
För jag har segmentet, men ja.
Jag älskar våra lyssnare. För jag har ju fått så jävla mycket pepp. Nej, men jag har ju fått massa pepp från våra lyssnare angående förra veckan. Pratade jag om att jag ville köra Gotland Grand National. Och folk har ju varit otroligt gulliga kring det här. En lyssnare som heter Peter Rönnmark, han kom ju med ett väldigt generöst erbjudande till exempel. Han skrev att jag fick komma ut till Norrtälje och träna på hans svärsfars enduroslinga. Och Peter själv skulle ju köra Gotland nästa år. Och sen så har jag även fått ett galet erbjudande från vår vän Marie Hessel, som förutom att hon har kört Gotland Grand National 6 gånger också har kört en massa enduro-tävlingar och dessutom har tävlat i Dakar. Hon har lovat att träna mig.
Ja.
Och bättre tränare tror jag inte att jag kan få, för hon är dessutom en underbar person.
Ja, nu hyllar du henne, men vem var det som kom på den idén? Och vem var det som tvingade Marie att träna dig?
Ja, det var
hon
du.
Hon sa ju ja.
Ja, men hon sa ja, men hon var ju väldigt på, kände jag.
Men det var en bra idé
jo,
av
men
mig.
Du var också jätte... Ja. Och vår revisor, Katarina.
Hon ska också köra Gotland Grön.
Ja, hon och jag ska köra Gotland Grön. Nej, men hon har en god vän som är gammal enduroförare. Och han skrev att jag kommer lätt att klara 3 varv på Gotland, och han tyckte att jag absolut skulle köra den. Så att jag känner mig väldigt pepp nu. Så att efter nyår så kommer jag bestämma mig för vad som händer nästa.
Vadå bestämma? Jag har bestämt att du ska köra Gotland Grön. Det kommer bli askul.
Ja,
du kommer inte klara 3 varv, men det ska bli så jävla kul. Jag har sällan längtat efter någonting så här mycket.
Vi får se.
Du, jag har nu fått hem den sista delen av din julklapp som du ska få i år. Alltså jag ska inte håsa det här på något sätt, men jag har liksom handplockat en grej där, och sen har jag plockat en grej där, och sen en grej här, och sen har jag liksom satt ihop det till en present. Det ligger mycket slit och tanke bakom den här presenten. Det kommer inte... Nu låter det som att jag säger det här för att sätta någon press på dig.
Inte, jag
får väl någon toa bort.
Jag kan få en runt spark på kinden.
Men det, jag säger det här bara för att det slog mig nu när man får hem en massa grejer.
Mm.
Hur sällan man använder Postnord längre. Har du tänkt på det? Alltså, nu för tiden så har du ploppat upp så mycket olika alternativ när man handlar på nätet. Har du kört det här Early Bird någon gång?
Nej.
Då kan man ju välja, och då får du hemleverans utanför dörren typ 5:30 på morgonen.
Mm.
Så då, du plingar ju till telefonen klockan 6 och bara, nu har du fått leverans, eller 5:30, fått en leverans, står utanför dörren.
Ja, men det är så konstigt, för att lika dåliga som Postnord är, så finns det ju ett gäng som, precis som du säger, som är så här. De är så bra som man förstår inte hur det går till riktigt.
Ja.
Så här, budfirmor.
Ja.
Ja.
Mm. Och på tal om post så tänkte jag dra en liten julanekdot.
Ja, okej, härligt.
Får bli lite sånt idag. I förra avsnittet så pratade vi om de här Song San Motors.
Just det.
Som hade gjort fula men oblyga kopior på klassiska bilar. Och sen hade de då även i planen då på att göra en Rolls-Royce Phantom.
Mm.
Och på tal om Rolls-Royce så heter ju deras den här fula SUVen Cullinan.
Ja, just det.
Även om du känner till
det. Ja, jo, absolut.
Och det namnet är ju taget från världens största diamant. Jag tror att det här hittas någon som är större. Men i alla fall under många, många år så var det här världens största diamant. Mm. Som då ett sydafrikanskt gruvbolag hittade 1905 utanför Pretoria.
Mm. Och själva, vilket år, sa du?
1905.
Ja.
Och själva rådiamanten, den mätte ungefär 10 gånger 6 gånger 6 centimeter.
Alltså med en handboll då?
Ja, fan, när du spelade handboll sist. Men...
ja, men som en kul stöttningskula.
Ja, men säg som en riktig rejäl varmkorv.
Ja, okej. Okay. Konstig form bara.
Ja, men det var ju 10 gånger 6 gånger 6.
Ja, just det,
den var
ju lite, okej då. Men, som en varmkorv.
Och det här är ju stort för att vara en diamant. Om man tänker sig en liten diamant som kostar 30 000 som sitter på liksom en liten...
Ja, du skulle också ha slipat en sån med varmkorv om du som hade hittat den. Haft den på nattesbordet.
Hade stått på något museum.
Ja, fan, apropå dålig smak.
men värdet på den här rådiamanten, det var ju så högt så att den blev liksom svårsåld. Det fanns ingen köpare på den. Men 2 år senare, 1907, då köpte den sydafrikanska staten den här stenen av gruvbolaget för vad som idag motsvarar 160 miljoner kronor. Mm. Så där ligger dina fula hojar i lä.
Mm.
Sen skänkte man den här stenen som present då till Sydafrikas statsöverhuvud som på den tiden var den brittiska kung Edward den VII när han fyllde 66 år.
Mm.
Det fanns ju ett osunt band där mellan Sydafrika och England.
Ja.
Men problemet med den här gåvan, det var ju ett rent praktiskt problem. För hur fraktar man en diamant värd 160 miljoner från Afrika till England 1907?
Ja.
Jo, då var det så här att den engelska flottan kom ner då med ett stort örlogsfartyg där man hade byggt ett speciellt säkerhetsskåp in i kaptenens hytt. Men man var ju liksom livrädd för stormar och myteri och pirater. Och, och det var ju mycket...
Kanske inte pirater ändå. Det är inte många pirater som ger sig på ett örlogsfartyg från kungliga flottan.
Ja, man vet inte. Men det kan vara en sån här jättebläckfisk.
Ja, just det. Det är värre. Ja. The Kraken.
Ja. Men ett par månader senare så anlände i alla fall det här fartyget till England.
Mm.
Men väl i hamn, då upptäckte man att det inte fanns någon diamant ombord.
Mm.
Mm. För hela den här resan, det var nämligen en rökridå.
Aha, någon form av skenmanöver.
Ja, en fullständig skenmanöver.
Aha.
För istället så hade man tagit den här diamanten och lagt den i en liten trälåda och satt frimärken på den och skickat den med den vanliga posten.
Ja.
Är inte det helt sjukt?
Det är helt underbart.
Man hade en hyggligt stor tilltro till postväsendet på den tiden.
Men det känns också som det engelska postväsendet kring sekelskiftet, det var solitt alltså.
Ja,
det, om man jämför alltså, med
där Postnord. Gick brevbäraren i döden.
Ja, så känns det verkligen.
Liksom. Ja, ja, så
hade typ
det.
En sabel i bältet.
Ja, 160 miljoner oförsäkrat. Men den kom i alla fall då fram till England. Och där bestämde man att den skulle delas upp i flera olika diamanter och det uppdraget gick till en firma i Amsterdam.
Mm.
Och även här stod man ju för samma fraktproblematik då.
Mm.
Men då tog ägaren till den här juvelfirman helt sonika tåget och båten över till England och hämtade diamanten genom att stoppa den i fickan. Så den har liksom levt rövare kan man säga, den här diamanten.
Häftigt.
Och sen höll 4 man på att slipa den här på heltid i 8 månader. Innan den hade blivit 2 stora, 7 mellanstora och 96 små diamanter.
Mm.
Och den största, den sitter då i Queen Elizabeths spira. Och de andra, precis som den här då, tillhör de brittiska kronjuvelerna.
Mm.
Och det är även liksom därför som den här Rolls-Roycen bär dess namn.
Ah,
Cullinan.
Cullinan.
Ja,
ah, bra!
Ja,
ah. Ah. Men du, apropå...
Det var en jävligt svag bilbrygga.
Nej, men jag tänkte om det. Jag tänkte säga att apropå jul, men jag kände att det var också att stretcha det väldigt mycket. Men du och jag har ju snackat ihop oss lite inför det här avsnittet.
Uh-huh.
Och vi har ju som tradition att inför jul alltid komma med julklappstips till våra lyssnare. Jag tänkte, ska vi ta det nu kanske? Eller?
Ja... Det tycker jag.
Och vi har ju gjort det här lite olika genom åren.
Uh-huh.
Men i år så bestämde vi oss för att vi skulle dela upp presenterna i tre då. En väldigt billig, en lite mitt emellan och sen en ja, lite dyrare present.
Aha.
Eller hur? Visst var det så? Så att vi sa att den första skulle kosta under 100 kronor.
Aha.
Och sen så hade vi ett mellanskikt som där presenten fick kosta under 500 kronor. Mm. Och sen då den dyra som var under 3000 kronor.
Ja.
Visst var det så?
Ja. Men sen tänkte vi väl också, men det kanske det har gått över huvudet på dig som det brukar göra när man pratar om sådär, när man planerar så brukar det bara hända någonting så glömmer du bort. Men vi sa ju också att vi skulle presentera i samma prisklasser, skulle vi då presentera riktiga skitpresenter.
Ja, det sa du ja, men det har jag glömt bort.
Ja, men då får man tänka sig, har man då, går man i köptankar och så liksom nämner vi något av det som du hade tänkt att köpa som en skitpresent, då får du helt enkelt cancela den presenten.
Ja, just det.
För det kan vara liksom bilrelaterade grejer som ingen blir glad för.
Nej.
De här presenterna bygger på att gillar du bilar som våra lyssnare oftast gör,
ja,
då kommer de presenterna på de här julklappstipsen vi kommer nämna, det kommer vara jävligt bra presenter som man kommer bli glad för.
Ja,
men sen har vi då varningen för pisspresenterna. Lite som om du är ett riktigt Mopar-torsk och sen får du en present liksom, känner, vad kan det här vara? Det är nog en bok, känner du när du klämmer på det här paketet. Och då får du kanske av din brors fru då en bok om Skådas historia.
Ja, just det.
Och så säger han så, ja, jag tänkte att du gillar ju bilar. Det där har man varit med om.
Ja.
Och så måste man tacka och lite krysta. Åh, vad omtänksamt.
Låter din brors fru så?
Ja, hon låter så här. Nej, det gör hon inte. Sorry, Elliot. Det var en dålig liknelse.
Ja.
Jag får säga någon svägerska.
Ja.
Men eller någon, det kan bli skitsamma med det. Jag målar in mitt hörn av släktingar. Men då måste man liksom säga, ja, vad härligt, den här ska jag läsa jul. Och sen måste man sitta och bläddra i den på julafton lite och se lite intresserad ut, fast man hatar Skåda.
Det är viktigt, det pratas inte så mycket om. Nej. Dåliga julklappar.
Nej. Så, och det är det här vi vill undvika.
Ja.
Så att om du inte är stark och brutalt ärlig då, som min kompis Johan, hans farsa, när han var i livet, han fick en gång en handvävd matta av en gammal dam som hade någon anknytning till släkten på något sätt på deras land, eller hur det nu var. Då fick han i alla fall den här, jag vet inte om det var en trasmatta eller någonting som hon hade vävt själv. Ja, vad tyckte du om den? Frågade den här tanten. Då hade han bara sagt, asful, jag gillar den inte alls. Och sen hade han gått fram till fönstret, öppnat det och slängt ut mattan. Men det här, ska man göra en sån manöver, då krävs det ju att man har lite fingertoppskänsla, för att han visste ju hur den här tanten skulle reagera. Det är så att den här tanten, hon började skratta och sen skrattade hon alltså nonstop tills dess att hon kissade på sig. Och det var typ det roligaste hon någonsin har varit med. Så det fanns ju mycket kärlek i. Men det är väldigt kul att bara, hatar den och så bara slänger ut den genom fönstret. Okej, vi börjar med julklapparna. Ja. Under 100 kronor.
Ja, ska jag börja eller ska du börja?
Jag tycker du ska börja.
Ja, min första julklapp, det är en riktig syrianpresent. Ja, men vilket verkligen inte på något sätt betyder att det är inte dåligt. Tvärtom så skulle jag nog vilja säga att iranier, det är nog mina favoritnysvenskar. Det är något med folk från Syrien som känns väldigt härligt, tycker jag. Och jag har ju sagt att en av mina bucketlist-grejer, det skulle ju vara att faktiskt åka, resa med motorcykel i Iran. Men nu börjar jag komma från lite ämnet, känner jag.
Jävla dålig idé.
Nej, jag tycker det är en härlig idé.
Du vet vad som hände med Nima när han åkte in med sitt ruttna pass. Han höll på att fastna i Iran resten av livet.
Ja. Men det kommer inte jag göra. Jag har nämligen hittat en grej som jag vet att de flesta av mina persiska vänner skulle gå igång på. Men även en present som jag tror att våra poddlyssnare kommer nog också gilla det här.
Ja, du öppnar ögonen för våra poddlyssnare.
Kolla här.
Fan är det
där? Det är alltså en bilnyckelring i kristall som även då har ett LED-ljus som gör att stenen lyser upp. Och sen så kan man beställa den här med olika billogor på då, ingraverat i stenen, som gör att själva loggan också lyser. Jag hittade den på en sida som heter dingadget.se och den kostar 99 spänn.
Ja, men alltså, du har vänt på segmentet, så du började med pisspresenten.
Jo, men jag trodde att du kanske inte skulle bli glad av den här, men det finns ju många av våra lyssnare som skulle tycka att det här var liksom lite
kul. Skulle jag få en sån där, då skulle jag öppna fönstret. Och så skulle jag skicka ut den. Det var det fulaste. Men
tänk dig Cadillac. Men det är lite kul, tänker jag. Cadillac-logga. Det blir liksom, det blir så dåligt så det blir bra.
Ja. Hur länge lyser den då?
Inte fan vet jag. Tills batterierna tar slut.
Jävla.
Ja, får se vad du har för fantastiskt present. Jag ser ju här nu vad det är. Jag förstår
inte. Du
det är Mr. Glashus.
Jag säger så här då. Ja, nu, varför du hade någon lysande
kristall?
Nej,
men det där är, det är en usel present. Det där ska, jag skulle ju slänga ut både dig och presenten om jag fick den där. Genom fönstret.
Nej, det här är för under 100 kronor. Ja. Så skulle jag säga så här. Skulle jag få en... jag kan knappt säga det nu bara för att du har...
Nu, mina lyssnare, ska du få höra på något riktigt bra.
Men det är för under 100. Det här är liksom en sån här enkel present som man ändå blir glad för. Mm. Om någon skulle skänka mig en mikro... Jag orkar inte. Skulle någon skänka mig en mikrofiberhandske? För att till exempel då putsa... Men för att till exempel putsa rutorna invändigt... från till exempel då barnfingeravtryck. För ungarna i våran bil nu så immar ju sidorutan igen utan bara helvete för, eftersom den är så gammal.
Ja.
Och då börjar ju ungarna rita roliga gubbar på insidan av glasrutorna, vilket är jättekul, tycker jag, knyter handen i fickan. Och sen morgonen efter när man kommer ner i garaget så ser det ut som att man har haft ett vildsvin i bilen som har dragit en snor i näsa längs... Du fattar
ju. Ja, jag förstår precis.
Så att jag är i behov av en mikrofiberhandske så jag kan göra rent rutorna på insidan. Och du fattar. Den här kostar 79 spänn på autodude.se.
Jag tycker vi kan sluta till att både du och jag misslyckades kapitalt.
Nej, det här är jättebra. Men jag har också en pisspresent för 100 lappar.
Ja, okej. Det kan bli värre. Alltså.
För det här är, tror jag, någonting som folk kan se på Insta, sådana Insta-shop och bara, den där, sån där ska jag fan köpa till brorsan, den jävla bra present. Det är en sån här universal socket. Du vet, en sån här hylsnyckel hylsa som består av typ 500 pins inuti som gör att man hävdar att den här funkar på alla bultar.
Ja.
Men de som inte har köpt en sån här piss universal socket som kostar typ 90 spänn eller någonting sånt där, de fattar ju inte att sätter du på en sån där på en mutter och så drar du åt utav bara helvete, då kommer den här fastna.
Mm.
Alltså, du kan dra åt på lika hårt som du kan dra åt den med handen. Så köp inte en sån.
Nej, men det är verkligen typiskt sån här present som folk som inte mäckar själva tycker. De är riktigt nöjda med presenten dessutom. De inser inte hur jävla dålig den är om man är en person som har liksom tank tools bara.
Det här är en present som både du och jag skulle kunna få av Calibrator.
Ja, verkligen så.
Det här är skitsmart. Ja. Jag köpte på Wish.
Ja.
Och så skulle vi tacka och så slänga ut dem genom fönstret.
Ja, men han är ju så gullig för vi får ju presenter av honom. Sist fick jag en helt fantastisk present. Han hade hittat något gamla klistermärke från en motorcykelbutik som fanns i Falun på 70-talet. Jag vet inte fan han hade fått tag på det.
På Tradera.
Men året innan så fick vi någon sån här lufttrycksmätare till bilen.
Som i teorin skulle kunna platsa. I teorin
är bra, men den är precis som den här.
Ja, eller så vänder man på och säger, i teorin skulle det vara, tänka så här, det här var en riktig pisspresent.
Mm.
Därför att ha sätta på sån här luftnippel på däcken och ha en separat mätare in i hytten.
Ja.
Det är ju vansinne. Det har man ju inte.
Nej.
Tills jag insåg att den här är jättebra. Så den satt jag i min H1.
Ja, men det är lite speciellt.
Nej, jag blev jätteglad.
Ja, du kan få min också. Jag har en kvar.
Okej.
Ja, vi går vidare.
Nu ska vi välja en present för under 500 kronor.
Ja.
Det ska bli mycket intressant att se vad du har valt.
Ja, det här vet jag att du kommer gilla.
Ja.
Jag älskar ju att få böcker i julklapp.
Ja.
Och därför måste jag ju ha en bok med på min lista över julklappstips. Ja. Och i år tänkte jag tipsa om en bok som jag vet att du skulle bli glad av att få. Men som jag känner att du inte riktigt har gjort det förtjänt av.
Men vadå, har du liksom valt present utifrån att du ska ge den till mig?
Nej, men nej. Just den här vet jag att liksom du skulle jag tänkte...
Få se vad du skulle kunna.
Men faktum är att jag hittade inte den här i Sverige, den här boken.
Nej.
Plus att jag har ju redan köpt en julklapp till dig. Och den presenten är tyvärr mycket sämre än den här. Men boken heter Travel.
Det ska bli jävligt kul i nästa vecka när vi ska dela ut julklappar till varandra.
Ja. Den här boken heter Travel the Planet Overland.
Nej.
Alltså det här är då den här...
Kan du inte slänga den julklappen du har köpt med? Nej. Kan du köpa den där istället?
Nej, den här...
Den där stämde riktigt
bra. Ja, jag vet, jag säger det. Och den handlar om det. Den är skriven av familjen Bell från Sydafrika, som alltså då är en hel familj, mamma, pappa och två barn, som har valt att ägna sitt liv åt overlanding. Och de har i 10 år rest jorden runt med sin Defender 130 och sett inte mindre än 67 länder på 5 kontinenter. Och så har de skrivit den här boken då, som sagt heter Travel the Planet Overland, och den kostar $45 på Amazon.
Det, vet du, du har inte köpt den?
Nej, jag har inte köpt den.
Jag ska, fan,
jag ska, du har inte gjort det förtjänt av den, sa jag.
Ja, men den ska jag gå och köpa till mig själv, det är värd.
Men lite coolt också. Vad heter den? Travel the Planet Overland. Och lite kul också, som sagt, en familj. Barnen, de får bli hemskolade då, för att de reser ju runt jorden.
Nej, jag hittar den inte. Du får skicka mig en länk sen.
Nej, jag får skicka en länk. Ja, det var min.
Det var bra.
Mm.
Jag har då... Nu känns det som att vad man än väljer nu så kommer man bli så hårt granskad. Mm. Jag känner mig utstirrad.
Ja.
För det här är en present som jag tänker... ändå skulle kunna vara lite bra. Och det är ju en upplåsbar bilsäng för baksätet. Den kostar 489 kronor på 24.se.
Eller ja, 24. Den går ju lite i linje med Overland-presenten.
Ja, men jag tänker också för ungarna. Alltså, det är en sån här, som en inbyggd kompressor.
Ja.
Och sen är det liksom som en så, vet du, luftmadrass där det är liksom en kudde som går neråt där golvet är.
Nej, men det där var ju skitbra present.
Ja.
Det där behöver vi inte ha ångest över.
Nej, var bra.
Fan vad bra.
Så, och då lägger man liksom den i baksätet och så ligger man på tvären.
Ja,
så är man under 1,80 eller 1,70 i alla fall, då kan man ju ligga på tvären i en okej stor bil.
Ja, för att jag trodde att den var för liksom att man behövde en kombi att den skulle ligga där bak. Men den är liksom, nej fy fan, den där var ju skitbra.
Ja, och tänk om du och din fru är ute själva också. Att ha en säng, det är lite som att du kör en långtradare. Och så har du liksom en säng på tvären bakom framstolarna.
Ja, eller i crossbussen liksom. Om man har, liksom, då kan man ju sova inne i... När jag kör Gotland Grand National, menar jag.
Ja,
kan du ligga. Men det där borde väl rent... Tror du inte att den skulle funka även i framsätet? Om man, eller ratten i vägen kanske?
Då har du nog allt möjligt som är i vägen där. Växelspak.
Men jag har ingen jävla växelspak i min bil.
Men det är för att du har en rymdbil.
Ja, just det.
Ja, det är inte alla som har råd med det.
Nej. Ja. Nej, det där var bra.
Ja, vad skönt att du kan andas ut. Men sen finns det ju också en pisspresent för under 500 kronor.
Mm.
Och det skulle jag säga är en sån här automatisk P-skiva. Det kan ju vara någon sån här som mormor har köpt. Ja, du kör ju så mycket bil.
Ja.
Och då tänkte jag nästan automatisk P-skiva som jag...
Men vad fan kostar en sån då?
Runt 400 spänn.
Skämtar du?
Nej. Och det är alltså... Det är ju en gadget som... ingen någonsin har frågat efter.
Nej.
Att en, liksom
man... Och idag behövs inte den heller längre med alla jävla appar.
Det är helt helt passé.
Ja.
En annan pisspresent.
Ja, vilken dålig present.
Ja, men det är också bilhandskar.
Ja, men det har ju du haft som bra present något år, vet jag.
Ja, men jag har mognat.
Ja.
Det här är också en sån här present som
man får.
Åh, tack.
Ja.
Bilhandskar.
Typiskt sån här present man kan få om man äger en Cobra.
Ja,
ja,
verkligen.
Mm.
Men jag tänker också så här, eller en Mustang. Så, fina bilhandskar. Och så lägger man dem i vindrutan för syns skull. Men det är ju aldrig att man skulle sätta på sig ett par bilhandskar.
Nej.
Eller? Nu börjar jag ångra mig.
Ja, men jag tänkte när jag såg liksom en Bullet Mustang så kände jag ändå att...
Det var rätt snyggt då. Jag tar tillbaka det.
Ja, men nu är du tillbaka på listan för bra presenter.
Ja, men en automatisk P-skiva.
Ja, det är alltid
usigt. Usch, för det.
Ja. Det ser ut som hela så här grilltermometer.
Slutligen så har vi presenten för under 3000 kronor.
Ja.
Det här är ju överkurs.
Mm, lite.
Men om det är någon som känner så här, nu fan, nu går vi all in alltså.
Mm.
Då
ska jag börja.
Ja.
Jag brukar ju tjata om MotoGP här på den. Eller det gör jag faktiskt inte så mycket när jag tänker efter. Men jag gillar ju MotoGP. Men jag gillar ju även Superbike World Championship.
Uh-huh.
Även om jag kanske inte kollar på det så ofta. Det är kul. För det som gör Superbike så fränt är ju att till skillnad mot MotoGP så är det ju produktionsvärstinghojar.
Uh-huh.
Som då tillverkarna har liksom trimmat och tunat för racing. Till exempel så är ju BMW och Kawasaki med och tävlar i Superbike men inte MotoGP då. Uh-huh. Och min dyraste present har med det här att göra. Julen är ju traditionernas högtid.
Uh-huh.
Och både förra och förra året så har ju både du och jag tror jag haft med Lego på våra listor.
Uh-huh.
Och det som är så bra med Lego det är ju att man även då ger bort lite egen tid. För det är ju ingen som direkt kan opponera sig om man drar sig undan en stund från släkten och börjar bygga lite på sin present om man nu har fått Lego julklapp.
Här tänker vi lika.
Ja. Uh-huh. Och BMW har tillsammans med Lego då släppt deras Superbike som Technics-modell.
Uh-huh.
Ser ut så här.
Åh jävlar vad fint.
Ja, den är, jag faktiskt sett. Den
här skulle du bli glad för va?
Ja, den där skulle jag bli väldigt glad för.
Vad kostar den då?
Ja, den kostar 2000 spänn.
Ah.
Så att det är ganska bra mycket under 3000. Och det är då alltså den här Lego Technic BMW M1000RR i skala 1-5 på 1920 bitar. Så att det är många timmars kul, känner jag.
Mm. Men du,
ja?
Jag tänker ju identiskt med dig.
Mm, ja, okay.
För jag tänker att det finns ingenting om man är bil eller i ditt fall motorcykelälskare som är bättre ur presentperspektiv än Lego.
Nej, det är ju så.
Det är ju så.
Mm.
Och jag skulle säga att den bästa julklappen alla kategorier om man gillar bilar det är Ghostbusters Ecto 1 Lego Creator Expert från 18 år.
Ja,
2352 bitar.
Ja, du inte bara tänker som jag. Du stjäl mina idéer också. För den hade jag ju på min lista förra året.
Hade jag?
Ja,
hade du?
Ja.
Hade jag?
Ja, precis. Ja, men vi kan återanvända den. Den kan man få två år i dag.
Hade du den förra året?
Ja, förra julen.
Det minns inte jag. Det är ju jävligt bra.
Det är för att du inte lyssnar på vad jag säger.
Ja, men den kostar 2300 kronor. Det är jättedyrt, men helvete vad glad man skulle bli.
Hade inte Jonas, vår kompis Jonas, den där? För mig.
Men du, Katarina sa ju att vi fick köpa julklappar för 2500.
Ja.
Tänk man skulle köpa en sån här till sig själv.
Ja, men förstår du. Och den här skulle man liksom också kunna bygga ihop med. Man kan lossa. Ja, nej, den där är bra.
Ah.
Den där är jätterolig. Och nu har ju nya filmen också haft premiär. Eller har 28 december.
Det man också kan göra är att man kan köpa två stycken för under 3000 kronor.
Ja, ja, ja.
Och då skulle man kunna köpa Lego Technics Ford F-150 Raptor plus Lego Technics Dom's Dodge Charger.
Mm.
De här två tillsammans landar på 2700.
Just det.
Och då får man liksom en värsting Raptor och en 69 Charger också.
Mm, 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 mm.
Men sen finns
Lego
ju
måste man ha.
Lego måste man ha. Men sen finns det ju de som är liksom psykiskt störda Lego-hatare.
Mm.
Det finns ju verkligen de som inte alls gillar Lego.
Nej, så kan det
och nu har ju vi båda satt där. Men då säger jag så här, det finns ett, liksom en så här, som aldrig kan slå fel. Och det är ju bilvårdsprodukter. Och går man in på autodude.se som jag nämnde i början där, då har de ju sån här komplett poleringspaket med en sån här poleringsmaskin, olika vaxer och dukar och så. Det är för professionellt bruk likväl som för hemmaanvändaren då. Och den kostar 2999 kronor. Det är precis under 3000 kronor. Men det är liksom, återigen, bilvårdsgrejer, det fanns då aldrig fel.
Mm.
Men vad är då en riktig pisspresent för under 3000 kronor?
Ja, den är lite svårare.
Det är ju, som inte skulle göra någon glad, det är ju att köpa en sån här
fan är det där?
Reservbatteri, startpack med inbyggd kompressor och startkablar och luftpåfyllning. En sån allt-i-allo-maskin som väger liksom 50 kilo och är svinstor. Men man kan då fylla på luft i däcken och starta bilen med startkablar.
Ah, den ser ju också jävligt cheap Charlie ut.
Ja, men en sån här kostar nästan 3000 kronor.
Ja, nej, nej.
Men det är en idiotgrej.
Ja, ja.
För det här är också en sån där grej som en okunnig skulle säga. Ja, men du som gillar bilar.
Ja.
det här, den här har liksom allting. Det är som en schweizisk armékniv. När du har fått punktering och batteriet har dött samtidigt.
Ja, nej men verkligen. Startar man ens nya bilar med...
Ja, du har ju en elbil. Ja. Det här blir jättekonstigt för dig.
Att få det där ligger ju bakom mig. Alltså, det är dödtiden.
Ja, du, är vi klara med de här jävla presenterna?
Ja, det får vi vara.
Men nästa vecka, då är det ju julafton när vi sänder på.
Ja, det är det. Då jävlar ska
och,
bli
och då blir det ju julklappsutdelning, ja, och det ska bli härligt. Ja. Men det är en grej som vi pratade om igår på lunchen som slår mig mer och mer. Och det är att man inte är så sugen på USA längre.
Inte på samma sätt, nej.
Man är liksom...
Eller på att åka dit.
Det är alltid, det är kul att åka till USA. Men aldrig har väl en USA-resa känts mer... Jaha.
Ja, men det är lite mer så. Det är inte att man är anti eller osugen. Men man är inte så här, jag måste få panik. Jag måste få komma dit. Som det brukar vara vanligtvis.
Och jag tänker så här, jag började analysera. Jag tror inte att det här är någon sån här post-Trump eller politiskt kaos eller LA Skid Row hemlösa effekt.
Nej.
Eller
hur? Nej.
Det här är mer att man... Man har sett och gjort väldigt många bilträffar. Man har besökt väldigt många såna här bucket list affärer. För förut var ju shoppingen en stor grej i USA. Man åkte till Sears eller Harbor Freight Tools för att köpa billiga verktyg. Och så åkte man till olika malls för att hitta små sköna butiker med tuffa t-shirtar. Men nu är man liksom lite konsumtionsmättad på den här typen av prylar. Och samma sak med bildelar. Vad fan, för... Någon gång väldigt, väldigt länge sedan så köpte jag ju 4 stycken 17-tums AM Racing-fälgar med däck till min 69 Firebird Cab. Och sen så köpte jag 4 hockeytrunkar och så fraktade jag hem de här hjulen med flyget hem.
Ja, just det.
Orka göra det.
Ja, det skulle du dessutom inte få göra idag.
Nej.
Det enda som jag lite skulle tycka var lite kul är att köpa cross eller enduro i USA. För jag har förstått att begagnat är väldigt billigt där. För att det finns så jävla mycket i Kalifornien. Men jag vet inte om det stämmer, men förut var det en sån här grej som man sa att det var så jävla billigt att köpa krossar.
Fan vad intressant. Ja. Men jag tänker så att det blir väl SEMA Show nästa år. För att i år så släppte de ju inreserestriktionerna veckan efter SEMA. Sen borde vi ju åka till Flagstaff Overland Expo också i Arizona. Vad fan det ligger. Men
jag känner att vi borde åka dit för lyssnarnas skull. Det var så jävla länge sedan vi var där.
Ja, det är väl ett år sedan i alla fall. 1,5 kanske.
Ja, minst.
Det är fan minst. Ja. Alltså. Men det man fortfarande kan sakna lite med USA, det är ju kombinationen som man inte kan få någon annanstans i världen. Nämligen klimat och bilar.
Mm.
Eller
hur? Det är sant.
För att ligga vid en pool och njuta av sol, det kan man göra i Spanien. Men sen när man ska åka till, liksom till någon restaurang... eller åka någon annanstans, då måste man sitta i en snuskig set. Det är liksom, det är inte samma, det är inte den här helhetskänslan.
Nej.
Jag känner hur suget kommer tillbaka bara man pratar om det här liksom, tänk de här klassiska LA-kvällarna där vi liksom runt 9 på kvällen så hoppar vi in i bilen och så åker man 20-30 minuter till någon skön restaurang vid havet och allting bara glittrar. Och så har man lite sådär skval, surf, musik på radion. Och den här 3- eller 4-filiga trafiken kryper fram och så har man nervevade rutor och känner dofterna och fan, det kan jag sakna.
Jag tror att det är så att i samma sekund som man landar så kommer man inse att fan, det är ju lika härligt som det alltid har varit. Det är bara nu man...
Ska inte vi hyra ett hus?
Ja, du sa det häromdagen.
Jag vill åka nu. Eller kan inte vi börja planera för en resa? Om vi, alltså med familjen också. Alltså att vi är 4 vuxna och 6 barn totalt. Då behöver vi liksom ett hus nära Huntington Beach. Och så 2 bilar. Du kan hyra något tryggt och säkert. Och så kan jag köpa något vansinnigt.
Jag älskar min familj överallt annat på hela jorden.
Men du hatar att resa med dem.
Nej, det gör jag inte. Men liksom, det är roligare än bara du och jag. Då kan vi göra vad vi vill. Behöver man inte ha dåligt samvete för att vi ska dra iväg och göra liksom... Vi drar dit istället.
Men om vi åker med familjerna, då kan man ju...
Då ska vi göra alltihop.
Då kan våra fruar liksom bara... hänga. Med barnen. Och så kan du
det är en dålig idé, Krik. Det är du och jag drar dit.
Det är en bra idé. Jag vill åka dit. Jag vill vara där en månad. Jag vill köpa en cab eller en limo.
Ja, kan du göra.
Det vore ju nice. Då kan jag, för alla omkring. Tänk det. Nu, fan, nu känner jag hur adrenalinpåslaget går igång. Ja. Jakten har börjat. Men tänk dig själv. Man ska ju köpa någonting som man kan ha med sig hem till Sverige sen. Och åtminstone delfinansiera vårat vilda leverne.
Vi ska köpa en limo då, som du och DJ ska göra något kul med sen.
Liksom. Men en sliten Cadillac limo får man ju inga pengar för. Nej. I Sverige. Samma sak med en Eldorado cab. Det lönar sig inte att plocka hem någonting längre, för liksom, man hittar finare och billigare bilar i Sverige. Möjligtvis en fin Blazer eller 90-tals full-size Bronco eller någonting sånt där. Där kanske var det. Eller en Town Car. Alltså någonting, nu när soppan är svindyr i Kalifornien, då kanske man ska hitta och sikta på såna här pensionärsfamiljebilar med stora V8-er. De är ju iskalla i USA nu. Mm. Men inte bilar som är populära.
Heller.
Nej, kanske inte. Kanske en Buick Roadmaster HGV med
ja,
träsidor.
Det är nice. Ja. Mm. Du glömmer ju en sak som vi har pratat om så många gånger. Ja. Du kan inte köpa en bil och åka runt. Alltså, försäkring, det funkar inte som svensk.
Ja, det var ju det vi pratade om för det här lyssnarbrevet.
Ja, exakt.
Men jag säger så här, jag skiter i det. Det blir bra poddämne när jag hamnar på Quentin efter att ha kört in i backspegeln på någon guvernörsrepublikans frus Lexus.
Ja, just det. Fan vad kul om du skulle podda från Quentin varje vecka.
Det där går att lösa. Våran right-wing Republican gun-crazed Trump-loving Asian friend Chris Boring får väl köpa och försäkra bilen på sig.
Ja, just det.
Om du säger ja på att planera en Griswold family trip nästa år, så kommer jag ägna all vaken tid åt att fundera ut den perfekta bilen.
Ja, låt mig fundera.
Jag måste ju i alla fall formulera en kravlista som ska tillgodose värmen. Alltså bilen måste ha fungerande AC, men också möjligheten till extra värmenjutning som till exempel en cab. Bilen måste ha minst 5 bältade platser. Och bilen måste framhäva min blomstrande persona.
Ah.
Så även om jag skulle hitta en hembyggd Chrysler Voyager minivan Kiruna cab, så är den fel på ett känslomässigt plan.
Mm. Tycker den ligger ganska nära din personlighet.
Ju mer jag tänker på det, så limo, fan, var inte det kul i...
Det vore bara kul om du hade liksom så här limochaufförsutstyrsel på den när du körde den med sån här skärmmössa.
Och att du sitter där bak.
Ja, jag sitter där bak själv.
Glida upp utanför en sån här valley parking, ja. och så hoppar ut 2 snoriga, spretiga blandisfamiljer.
Mm.
Nu ska jag kolla på Autotempest.
Mm.
Autotempest är en sån här sökmotor som fångar in annonser från cars.com, Craigslist, Car Gurus och Facebook Marketplace och eBay och några till.
Mm.
Nu ska jag kolla detta. Ja, men här har jag. Här, Cadillac DTS. Kolla här.
Mm.
Tänk, det här är ju som föregångaren till The Beast.
Ja.
En presidentlimo.
Ja, just det.
Vore det inte...
Vänta, var det stora kromfällor på den också?
Nej, inte så stora. Var original.
Det? Nej, var det original?
Ja.
Jaha. Ja, den var ju billig i alla fall.
14 999 dollar.
Mm.
Den har gått 3704 miles. Fan, det är 600 mil.
Ja, det är ny.
Det är ju ingenting.
Nej, just det.
Och den har ju en 4,6 liters Northstar. Vad står det? Customized luxury Cadillac DTS limousine with 3000 miles. Super low miles. Den står på Carzone på Van Buren Boulevard i Riverside. Lite skumt, men ändå härligt.
Ja,
15 000 dollar.
Mm. Ah.
Livet är för kort för att inte åka omkring med familjen i en daily driver limo i LA, eller hur?
Ja.
Det här måste vi göra. Jag blir irriterad på att du är så sval inför tanken på att åka med allihopa.
Ja.
Det är jättemysigt.
Nej, jag tycker inte att det känns som en jätterolig idé faktiskt.
Jag ska säga till din fru.
Ja, jag gör det.
Vet du vad det är dags för nu?
Nej.
Nu är det dags för veckans bil.
Bil.
För den här veckan tänkte jag sätta strålkastaren på en helt otroligt vacker bil. Där du ska få den stora äran att tidsbestämma den här.
Mm. Nej, det ska väl inte vara så svårt. Jag fattar ju att liksom, du vill att jag ska ge sig på en sak. För det ser ut som en tacker liksom.
Ja, men...
Tacker torpedo. Men
den är ju jävligt snygg.
Ja, det är ju liksom,
det är en Buick kan jag säga, det är en konceptbil.
Ja, det känns.
Men när tror du att Buick presenterade den här koncepten?
Ja, men man skulle väl baserat på hur den ser ut och gissa på tidigt 40-tal. Mitten av 40. 3, 45, 44 säger jag.
Hela mitt resonemang brast här, känner jag.
För att jag var så jävla on point.
Jag hade hoppats att du skulle säga du där är 53.
Nej.
Okay. Den är presenterad 1938.
Ja, just det.
Mm. Så du var ju, du hade fel.
Ja,
men du var på den.
Ja, just det.
Faktum är att Buick Y-Job, som den här heter, alltså Y-Job, det är världens första konceptbil.
Kul att tänka mig att det är B-Job. dumt av mig. Aha.
Innan den här bilen så fanns inte begreppet concept.
Det är det.
Och det som också är intressant är att världens, i det här fallet då, första conceptbil var så extremt för sin tid. För så här såg ju Buick och alla andra amerikaner ut 15 år senare.
Ja.
Alltså så ibland så här, det här är en conceptbil och så två år senare så är den ute på marknaden.
Mm.
Det här satte de, det här designspråket 15 år senare. Alltså i början av 50-talet. Den här designades av Harley J. Earl och den hade då lampkåpor. Den har inga, du ser, den har inga lampor fram. Nej. Men det är dolda kåpor som är liksom vakuumstyrda eller elstyrda eller någonting. Och sen har den en sån här gun sight hood ornament. Alltså, det var ingen som hade vid det här tidpunkten. Och sen har den elhissar. Den har stötfångare som går runt hörnen.
Mm.
Var ingen som hade. Och den hade flush door handles. Det var också unheard of. Det är helt släta dörrhandtag. Och sen hade den då den här Buick vattenfallsgrillen som används av Buick än idag. Det är ganska fränt. Och den här bilen kördes privat av Harley Earl fram till 1951 då han ersatte den med en fabriksny bil istället. Ganska skönt jobb. Jag designade den här konstbilen så vi kör ju omkring med den privat.
Ja.
I liksom
fan vad flashigt.
Massa tid. Sen föll den här bilen i glömska innan den då renoverades av Henry Ford-museet och sen efter det så skänktes den tillbaka till GM Design Center där den står idag.
Okay.
Faktum är att det här kan vara en av världens, i mitt tycke, vackraste bilar. Och här kan man ju också känna att någon borde gjuta upp den här i glasfiber liksom på något sätt. Eller göra en sån här glasfiberform och sälja kitcars på den. Alltså den är ju fanns mycket snyggare än en Cord eller en Excalibur.
Mm, ja, bara.
Det här kanske är något för Mark Towell.
Ja, gud. Det hade i och för sig varit svinkul att se han göra sin version.
Ah, ja, totalt bara slaktaren. Men du, vi pratade julklappar.
Ja.
Vill man känna sig helt trygg med våra usla förslag så kan man också gå in på hansenracing.se och shoppa julklapparna där.
Det är väl kanske det smartaste egentligen.
Det är nämligen oerhört svårt att misslyckas på hansenracing.se. Plus att om man bor i Stockholm kan man ju svänga förbi deras butik och shoppa loss där om man är ute i sista sekunden. Och
vet du vad de borde ha haft?
Nej.
De borde ha haft så här inför jul nu.
Ja.
Att man kunde ringa dit.
Ja.
Och så beskriva. Om man inte själv säger jag har en, eller min svåger, han har en sån bil.
Ja.
Och jag vet inte, vad ska jag köpa? För de skulle direkt kunna säga, Nej, men de sa, jag tror det är en chef 57. Det skulle någon kunna ta reda på.
Ja, då skulle säga så här, jag skulle ha en sån här nyckelring som lyser.
Ja, precis. Kanske var en dålig idé. Fortsätt då.
Sen ska ni inte heller glömma att tagga era bilbilder på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare.
Mm.
Så deltar ni automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car. Där de den sista varje månad väljer ut en vinnare som får 1000 kronor och handla för på hansenracing.se.
Mm.
Och sen var det så att i förra veckan så live bevisade ju vi hur extremt enkelt det är att sälja bilen via wake.se.
Ja, gjorde vi.
Och Wake stavas ju waike.se. För man slipper alla nötter och bedragare och så låter man istället flera olika bilhandlare bjuda på bilen. Och bäggpriserna har ju gått upp nästan 20% på sista tiden.
Mm.
Så det är ju mycket större säljläge än vad de flesta tror. Men om vi pratar waike.se så tänkte jag den här veckan istället fokusera på någonting helt annat.
Mm.
För det här är lite mera gåvoveckan, presenter.
Snyggt, snyggt, snyggt.
Och det är ju att man ska ge sig själv en liten avkoppling. Man ska nämligen gå in på wake.se och titta på deras filmer. För de har hur mycket filmer som helst. Olika testfilmer. De är väldigt välproducerade och fina. Och dessutom informativa och roliga. Och det är bara att scrolla ner på första sidan tills man kommer till en rubrik som heter Wake provkör. Och där klickar man på de här filmerna. Ah, då. Du vet, de testar nya Polestar och blandad kompott.
Ja.
Men det är jättesköna så här filmer på typ en kvart. Liksom.
Nu slår det mig en sak som jag kom på väldigt sent i podden. Att kylskåpet låter väldigt mycket. Tror du att det hörs? Lyssna.
Ja, du brukar sparka till det
här kylskåpet. Skitsamma, det får vara så.
Det är väl ett bakgrunds... Det är behagligt. Det är som en sån här... Brus,
ja, men vi är så vana med det ljudet så vi tänker inte på det, men jag vet inte om det har legat och stört lyssnarna. Nej, det får de leva med.
Sist men inte minst när det kommer till Wake, prova ändå sälj bilen via wake.se nu, för det kostar ingenting. Det enda som händer är att ni får en hypotetisk summa pengar på kontot som man då kan shoppa en ny hypotetisk bil för det är ju det roligaste som finns.
Ja, det är det faktiskt.
Wake.se. Och för att knyta ihop säcken så ska vi också tacka Gasoline Magazine, Sveriges bästa tidskrift om man gillar den här hobbyn som vi är så djupt förankrade i.
Ja, ja.
Och vi tror vi i alla fall.
Ja.
Vad vet du för garv?
Ja.
Gå in på Gasolines Facebook och håll dig ajour med vad som händer.
Mm.
Och om du inte redan gör det så ska du såklart prenumerera på den.
Precis. Men då kanske någon sitter och som lyssnar sitter och tänker så här, men du, vad hände liksom med Bilsport och MC? Och Krick körde ju veckans bil, men man hörde ju ingenting om.
Nej, det är mer att jag tänker att du ska prata om det nu.
Det är nämligen så, precis.
Ska jag göra så att medan du gör det så går jag och kollar om jag kan få tyst.
Ja, sparka till den där. Nej, men den här veckan så hade vi nämligen tänkt. Ja, bra, nu är det tyst.
Vilken karate. En karate
ja. Nej, men jag hade någon idé om att vi skulle den här veckan vilja införa.
Om Sivert Öholm hade varit här, då hade han på ett förgrymmat sätt sagt att den där karatesparken riktade mot kylskåpet, det var bara effekten av att jag sett för mycket våldsfilm som ung.
Ja, stämmer.
Det där gick över huvudet på våra yngre lyssnare. Ja. Men det skiter vi. Jag orkar inte ens googla.
Jag tänkte hur som helst prova ett nytt segment den här veckan. Vi gillar ju att göra det med lite jämna mellanrum. Och förra veckan...
Men vad fan, det här skulle du ha pratat om mycket, mycket tidigare, känner jag.
Nej, det ska jag inte.
Nej, det är nu du nämner det här.
Ja, alltså. Som du bara, för en gång skull,
tror du,
kan hålla käften.
Tror du?
I att, två minuter. Tror att, så ska vi ta oss i mål på den här podden.
Tror du att Bilsport MC, de satt nu med andan i halsen och bara... Men vänta, nämnde de inte oss
Nej,
den här veckan?
Nej, mycket möjligt. Aha. Sätta gnisslat här.
Det var avsiktligt. Ja. Du håller dem på spänn.
Ja, men förra veckan då gav ju du dig på att försöka formulera ihop någon liten filosofisk text om känslan som du upplevde när du hörde ljudet från däcken och motorn på en van med V8 som rullade förbi en nysnön in i stan.
Ja, just det. Mm.
Och även om det var lite oklart vad som var kontentan med din lilla juldikt så tyckte jag ändå att det här var mysigt att lyssna på.
Min lilla juldikt?
Ja.
Min hyllning till V8 i stort.
Nej, jag tyckte det var mysigt. Ja. Så pass mysigt att det här fick mig att känna att det vore kul att vidareutveckla det här lite grann. Och jag kom på att det
skulle... Ja, du menar ta min grej och förbättra
den. Ah, ja, inte förbättra. Utan den liksom födde idén om ett nytt segment.
Ja, okay.
Jag tänkte så här, det vore kul att liksom hitta olika saker på Bilsport och MCs hemsida och skriva en liten kort essä om. Som får avsluta varje avsnitt en tid framöver.
Ja.
Och jag har varit inne på Bilsport och MCs hemsida och där klickade jag på motorguiden och fliken köpa fordon.
Oh.
Och jag tänkte faktiskt berätta en liten story om det idag. Jag tänkte nämligen att du och lyssnarna ska få återuppleva mitt första bilköp. Jag hade i 14 timmar färdats genom ett vårvackert Sverige och sett hur landskapet långsamt förändrades ju längre upp i landet jag kom. Och nu var jag äntligen framme i Överkalix. Med mig på resan hade jag min nyfunna vän som inte bara skulle agera psykologiskt stöd utan som också i egenskap av självutnämnd bilexpert skulle borga för att allt skulle gå bra och se till att jag inte fegade ur. Jag har för mig att personen som jag hade bestämt möte med hette Thomas och att det var på en skällmack som jag nu stod och väntade i duggregnet nästan exakt 100 mil från tryggheten i Stockholm där resan hade tagit sin början. I innerfickan brann en postväxel som jag hoppade skulle bli min biljett in i en ny värld fylld av äventyr och glädje, men där och då så hade jag svårt att känna mig speciellt uppsluppen. Nervositeten och oron bultade nämligen och rev i mig och det jag kände påminde mer om en begynnande panikångest än upprymdhet. Men plötsligt upphörde dånet av mitt bultande hjärta och ersattes av ett nytt ljud. Någonstans till höger om mig hördes plötsligt på avstånd det kraftfulla taktfasta rytmen av 8 cylindrar som dansar tillsammans. Sekunden senare försvinner också världen runt omkring mig när 1,5 ton Detroit-designad 70-tals perfektion materialiserar sig i kurvan längre bort på vägen och i samma stund så försvinner också alla mina tvivel. Hon sjöng till mig, lovade mig att vi skulle få det bra tillsammans. Som min drottning skulle hon göra mig till en bättre man och vädjade nu till mig att ta henne från de dystra skogarna i Kalix till ett liv i den levande glittriga kungliga huvudstaden som hon tyckte sig höra hemma i. Och vem var jag att säga emot? Det var hon och jag nu. Och min kärlek till henne skulle göra alla som såg oss avundsjuka. Vi älskade också hela vägen hem. På det där sättet man gör när kärleken är ny och man varken behöver sova eller äta. Och när jag efter en evighet som kändes som ett ögonblick till slut kysste henne godnatt och stängde garagedörren bakom mig så visste jag att från och med nu så var mitt liv för alltid förändrat. Om ni vill försäkra er om att även era framtida bilköp blir en lycklig kärlekshistoria så gå in på motorguiden på Bilsport och MCs hemsida och läs om vad som kan vara bra att tänka på. För det är lätt att man i förälskelsestund glömmer bort det rent praktiska.